Hjertelig velkommen til ÅN Telos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre.
Det stemmer. Fint å være I studio igjen.
Så bra, og bare slik at lytterne får plassert deg, så du også administrerende direktør I ÅN Telos, Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter. Tema for denne sendingen vet jeg at du frykter mange av kundene dine ikke helt har erkjent rekkevidden av Kolbjørn, samtidig som det nå begynner å haste litt med å få ting på stell. For hvis de ikke følger opp på dette, kan det jo da litt frem I tid, ikke nok, rett og slett føre til at selskapene kan få utfordringer med alt fra å skaffe finansiering til at omdømmet utfordres.
Det helt riktig, Gard. Konsekvensene kan faktisk bli veldig store for bedriftene. Det vi skal snakke om I dag gjelder jo et nytt EU-reglement som vil forandre virksomhetenes bærekraftarbeid på en helt grunnleggende måte. Det forordninger som vi I særlig grad skal fokusere på I dag, og disse SFDR, CSRD og taksonomi. Nå skal ikke jeg forklare hva det nå, men det kommer vi mer tilbake på. Disse tre EU-forordningene skal sikre at flest mulig bedrifter mest mulig bærekraftige. Det skal akselerere det grønne skiftet slik at klimamålsetningene som satt I EU faktisk oppnås. For eksempel blir nå styrene forpliktet til å rapportere på dette, som igjen krever at de har stålkontroll på en lang rekke parametre I hele verdikjeden sin, herunder også underleverandørene sine. Det finnes til og med et ris bak speilet. Styret risikerer å bli saksøkt dersom de ikke leverer disse rapportene.
Og norske bedrifter kommer til å måtte investere mye tid og energi I å rapportere og dokumentere. I 2025 skal de for første gang rapportere for status for inneværende år, altså 2024, så denne snøballen definitivt allerede I gang med å rulle. Og for å gi oss en oppdatert status på dette, vi glad for å ønske velkommen Erik Felt som gjest. Han som dere straks vil høre, svensk og partner I det svenske selskapet Forever Sustainable, hvor han leder forretningsområdet Sustainable Finance. Velkommen hit til ÅN Telos-podden, Erik.
Takk så mycket, väldigt roligt att vara här.
Du, inledningsvis kan det være greit at lytterne da får en helt kort beskrivelse av hva slags selskap Forever Sustainable
Ja, Forever en nätverksbaserad rådgivare och konsult och vi brukar också kalla oss själva för en akademisk tankesmedja. Vi har en sån här koppling till akademin också. Och vi hjälper företag I olika branscher med deras hållbarhetsarbete, allt ifrån strategi till mycket fokus på rapportering som vi kommer att prata om här idag.
Mm. Och du leder förretningsområdet Sustainable Finance. Vad gör du och kollegorna dina I den avdelningen?
Det är så att finansbranschen spelar en väldigt stark och viktig roll I den här omställningen och vi när vi jobbar med Sustainable Finance försöker hjälpa våra kunder att förstå vilken roll finansmarknaden har för att de så småningom ska kunna få finansiering och få lån genom att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete som ni var inne på här I inledningen.
Vi ska inte vart gå lite I dybden Erik. Varför disse EU-förordningarna så viktiga för de flesta bedrifterna I Norge, Sverige och Europa för övrigt?
Det här går ju egentligen tillbaka till det Parisavtalet som man tecknade 2015 när världens länder kom överens om att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grad för det som kallas för preindustriella nivåer som då är den nivå av uppvärmning som rådde innan industrialiseringen kan man säga. Och det här var ju någonting som inte bara EU skrev under på utan även de flesta andra länderna I världen. Det största skälet till den här uppvärmningen är ju utsläppen av växthusgaser I atmosfären som kommer av en mängd av våra aktiviteter som vi har då, både som privatpersoner och företag. Så för att det här ska bli verklighet så måste man helt enkelt begränsa de här utsläppen. Och då har EU valt att med olika typer av lagstiftning få företag att genom att ställa krav på deras rapportering också så småningom minska sina utsläpp. Så hela syftet med den här regleringen är egentligen att få ner de här utsläppen. Sen kommer de här sociala frågorna med och styrningsfrågorna också eftersom det ingår I det som vi kallar för hållbarhet. Men grunden till de här regleringarna är det som kallas för EUs gröna giv och som ju syftar till att EU ska dra sitt strå till stacken för att den här uppvärmningen ska kunna begränsas.
Tidligere år så genomførte Norstat en spørreundersøkelse blant 100 bedriftsledere i Norge på vegne av ONTELOS. Og på spørsmålet «Kjenner du til betydningen av begrepet taksonomi?» så svarte 85% av respondentene «Nei». Hva tenker du om at en så høy andel av bedriftsledere i Norge ikke vet hva taksonomi er eller innebærer et drøyt halvt år før EU-reglene skal rapporteres på?
Den siffran är förvånansvärt hög måste jag säga, men det där är ju såklart en utmaning om man inte ens vet, vad, inte har hört talas om det här begreppet. Och Corbyn nämnde ju de här olika regleringarna, vi kan väl bara berätta då att SFDR, det är ju det, det gäller de finansiella företag som erbjuder en fond på den europeiska marknaden. Enligt SFDR så måste man då rapportera hur stor andel av mina investeringar som är förenliga med taxonomin. I CSRD som är företagens sätt att rapportera om det här, alltså de icke-finansiella företagen, där ska man också rapportera hur stor andel av mina intäkter som jag har i bolaget som är förenliga med taxonomin. Och taxonomin i sig är ju egentligen en katalog av ekonomiska aktiviteter som EU har bestämt att de ska vara hållbara, eller att de ska anses vara hållbara. Så att det tanken med det hela är att mer och mer av den ekonomiska aktiviteten ska bli förenlig med taxonomin och därmed hållbar enligt EU sätt att se det.
Och som Gard var inne på så ska vi i Norge rapportera 2024 i 2025. I Sverige har det lyckats med att måste rapportera 2025 i 2026, hvis jag förstår det rätt. Gi några exempel på vad rapporterna som styremedlemmarna ska signera på må innehålla information om.
Då kommer vi in på en ny förkortning som heter ESRS, som betyder European Sustainability Reporting Standard. Så det är själva standarden som är kopplad till det som heter CSRD, där man beskriver vilka områden som ska inkluderas i den här rapporteringen. Men det är inte så många områden som är obligatoriska för alla. Det är egentligen bara ett område som kallas för ESRS2 som är obligatoriskt för alla företag. Alla de övriga områdena, de ska man rapportera på om man själv som företag anser att det är en väsentlig faktor för företaget. Så att man gör en så kallad väsentlighetsanalys eller dubbel väsentlighetsanalys för att bedöma vilka av de här områdena är väsentliga för oss. Om man då kommer fram till att 5 av de här 12 områdena är väsentliga och 7 är inte väsentliga, då behöver man inte rapportera på de 7 övriga. Så att det, på det sättet sitter företaget lite grann ändå i förarsätet här och kan bestämma vilka områden man ska rapportera på. Men någonting som är obligatoriskt som man måste rapportera på, det är utsläpp. Och det här rapporterar man ju då i det som kallas för scope 1, scope 2 och scope 3. Och scope 1 det är de utsläppen som genereras i din egna verksamheten. Scope 2 handlar om den el som du köper in i dina fastigheter och kontor och sådana saker. Och scope 3 är den stora utmaningen för de flesta företagen. För det handlar om just hur stora utsläpp genereras i hela värdekedjan av din produkt. Alltså redan både innan den kommer till dig så att säga och sen även efter att den har passerat din verksamhet och hamnar hos kunden. Vilka utsläpp genereras då? Och det där kommer vara det blir svårt för bolagen att räkna på i början, därför att man kan säga att mitt scope 3 det är ert scope 1 och 2, så att om inte ni rapporterar scope 1 och 2 då kan inte jag rapportera mitt scope 3, så att det här är liksom en, ju fler som börjar rapportera på det här, desto lättare blir det för bolagen att göra den här rapporteringen. Det är en väldigt omfattande redovisning, den är väldigt ambitiös, den är rätt komplex, det kommer ta mycket tid och resurser och även pengar i anspråk för företagen att göra den här rapporteringen. Det gäller både CSRD och taxonomirapporteringen.
Så enkelt förklarat så måste ju bedrifterna analysera sig fram till vad är det vi ska rapportera på. Och så är de avhängiga att också dems kunder och leverantörer också rapporterar, ikke sant? Och då är man i stand att börja.
Absolut.
Men vad är konsekvensen för en verksamhet hvis de inte leverer styresignerte rapporter innenfor CFDR, CSRD og EU-taksonomien i 2025 och framöver?
Om man inte rapporterar enligt CSRD, då bryter man mot lagen. SFDR och taxonomin, det är regleringar i EUs sätt att benämna saker. Men CSRD är ett direktiv. Och regleringar, det blir direkt lag i alla länder samtidigt. Så SFDR och taxonomin, det implementeras i alla länder på samma sätt. CSRD är ett direktiv istället för en reglering. Och direktiv är lite mjukare, så det måste implementeras i nationell lagstiftning i varje land. Och det som är intressant är att hittills är det 17 länder i EU som inte ens har implementerat det här i sin nationella lagstiftning än, trots att bolagen ska börja rapportera redan nästa år. Som du nämnde har ju Sverige fått ett år till på sig därför att den svenska regeringen kuppade igenom det, kan man säga. Och de har fått lite skäll från EU för att de gjorde det. Och de här 17 länderna som inte har gjort det i sin lagstiftning, de har också blivit fått en reprimand ifrån EU. Men vad som händer för styrelsen och ledningen om man inte uppfyller de här kraven, det kan jämföras med den finansiella rapporteringen. Så styrelsen blir framöver lika ansvarig för den hållbarhetsrapporteringen som man är för den finansiella rapporteringen. Och det betyder att om man då rapporterar fel eller inte alls, så kan det ju få konsekvenser. Det första som händer är väl typiskt sett att ägarna reagerar, alltså aktiemarknaden. Om man är ett noterat bolag så skulle man kanske bli stämd av sina ägare eller någonting sånt. Det finns ett land som jag känner till, Frankrike, som har infört sanktioner mot styrelsen på hållbarhetsområdet, vilket innebär att man då kan bli lagsökt, som du sa i början. Bötfälld, kanske till och med hamna i fängelse i riktigt allvarliga fall. Nu ska man nog inte gå till sin styrelse och säga att om vi inte gör det här så kommer ni hamna i fängelse, för det kommer inte att ske annat än i yttersta undantagsfall. Men det är ju liksom den slutgiltiga konsekvensen av om man bara skulle låta bli att rapportera, så skulle det kunna inträffa.
Så Bjant, det är sån uppsummeringsmässigt, det här är något som må genomföras. Och hvis en bedrift inte är i stand till eller inte efterlever de kravene som EU-forordningene sier, så vil jo i hvert fall gå utover mulighet for å få finansieringsløsninger. Det vil være omdømmetap. Det er riktig det, ikke sant?
Det tror jeg absolutt, og det gjelder jo både investeringer, men även lån. Om du skal gå til banken og vil ha et lån, så kommer banken også undra hur rapporterar du kring det här och hur mycket släpper du ut och sådär. Så att det gäller både om du vill ha en aktieinvestering eller ett lån. Men det kommer ju ta, det är ingenting som händer omedelbart, för att det här är fortfarande ganska nytt och det kommer att bli någon form av praxis på marknaden om hur man kommer att göra det här. Och även om man såklart måste uppfylla lagkraven, så kommer det inte bli väldigt allvarliga konsekvenser precis i början här, för att jag tror att alla har förståelse för att det här är någonting som är nytt. Samtidigt kommer det påverka inte bara de bolag som faktiskt omfattas av lagstiftningen, utan alla bolag har ju kunder som kommer vilja veta det här, eller har en finansiär eller en bank som kommer att vilja veta det här. Så det kommer bli ringa på vattnet effekter och det kommer att sprida sig till i stort sett alla bolag i alla branscher så småningom.
Erik, du har jo selv 25 års erfaring fra finansbransjen og i tillegg styremedlem i flere store selskaper, som eksempelvis SEB, pensjon og forsikring. Du er litt inne på det, men basert på din innsikt i finansmarkedet, hvor tungt vil disse EU-direktivene og nye lagstiftningen vektlegges, eksempelvis når da investormiljøer gjør sine analyser og vurderer å gå inn i selskaper? Si nå allerede fra nyttår.
Ja, det här ligger väldigt högt upp på agendan även hos investerare och de som lånar ut pengar, absolut. Och finansbranschen har ju sin egen reglering då, det som heter SFDR, och den kom ju egentligen innan CSRD. Så att man krävde egentligen att finansmarknaden skulle rapportera saker om bolagen de investerade i som bolagen själva inte rapporterade på. Så man har använt finansmarknaden, kan man säga, som en hävstång för att sätta press på bolagen att börja rapportera de här frågorna. Det finns över 100 företag i världen som levererar olika ratings och analyserar hur hållbara bolag är. Så man kan köpa ESG-ratings med olika håll. Jag tror att det kommer att bli CSRD, det kommer att ersätta en stor del. Det kommer att bli lättare lättare för finansmarknaden att jämföra olika bolag och rapporteringen blir mer pålitlig. Fram till nu har ju företag kunnat rapportera nästan vad som helst inom hållbarhet som de själva känner att det här vill vi prata om. Nu blir det mycket, mycket mer enhetligt, en standardiserad rapportering, så det kommer med tiden blir det lättare för finansiärer och andra investerare att jämföra bolagen och då kunna rikta sina investeringar till de bolag som är mest hållbara. Och det är det som är ett av huvudsyftena med de här regleringarna sammantaget, att pengar ska kanaliseras till hållbara projekt och hållbara företag och investeringar.
För att också gå in i bedriften, alltså när en bedrift må bruka så mycket tid och energi på rapportering och potentiellt må företa fördyrande ändringar i värdekedjan för att infri kraven, så vill väl konsekvensen bli att de må öka priserna på sina varor och tjänster. Det är ju sån det hänger samman. Och många aktörer i högkostområdet Europa konkurrerar ju allerede idag med producenter med mycket lägre kostnadsbild i Kina och Asien för övrigt, som inte har omfattat av dessa EU-reglerna. Kan det som är ment att styrka bärkraftsarbetet potentiellt också svekke bedrifterna och Europas konkurrenskraft, Erik?
Ja, är det korta svaret på den frågan. Det så kan det absolut bli. Och det här är en farhåga som man har pratat om mycket, därför att det finns det här talesättet som man säger att USA innoverar, Kina kopierar, EU reglerar. Alltså, vi har en tendens i Europa att reglera fram allting med lagstiftning. I USA har man ju en någonting som heter IRA, Inflation Reduction Act, som kom 2022 som på federal nivå, där man jobbar väldigt mycket med subventioner och incitament för grön omställning. Så att bolag som har en grön idé eller liksom en grön teknik som de vill utveckla har möjlighet att få väldigt mycket subventioner från staten. Så där är mycket mer morot än en piska som man har i Europa. Och det man är orolig för är det som kallas för regulatoriskt arbitrage, att man flyttar bolagen från Europa till USA för att komma undan de här regleringarna. Och det där ser vi ju, det där ser man redan i USA, att vissa bolag flyttar från delstater där man har väldigt hårda krav, som Kalifornien har lika hårda krav på det här som Europa. Man ser att en del bolag har flyttat från Kalifornien till exempel Texas, som har en helt annan syn på de här frågorna. Nu tror jag att det finns också en massa globala initiativ på området. Det finns något som heter ISSB, ännu en förkortning som man kan fundera på, som betyder International Sustainability Standards Board. Där försöker man skapa en global standard för hållbarhetsrapportering. Och det man är ute efter är att få, precis som när det gäller den finansiella rapporteringen, där är alla överens om vad betyder EBIT, vad är en bruttomarginal, vad är omsättning. Precis samma sak vill man åstadkomma när det gäller hållbarhet, så att man är överens om vad de här olika sakerna betyder som man kan jämföra. Så jag tror att risken för att EU tappar konkurrenskraft bara på grund av hållbarhetsrapporteringen tror jag inte är jättestor. Jag tror att det kan finnas andra skäl till att vi tappar konkurrenskraft, men inte just det. Sen när du nämner det här med att det är billigare att köpa från andra ställen, så är det naturligtvis. Och vi tror ju att den här nya lagstiftningen kommer innebära att de europeiska bolagen kanske kommer krympa sina värdekedjor lite. Det kommer inte vara självklart att producera saker längst bort där det är billigast längre, för där har man mycket sämre koll på både utsläppen och framförallt faktorer kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Och det kommer också fördyra en del. Men å andra sidan så vet jag att den här omställningen, om den ska till, det kommer kosta mycket pengar. Och det kommer kosta både pengar för företag och konsumenter och även för regeringar. Och man kan ju fundera på alternativet, liksom. Det kommer vara enormt mycket högre kostnader i framtiden om vi inte gör den här omställningen nu. Så att jag tror att det på det sättet så finns det väl egentligen inget alternativ, som jag ser det.
Mm. Erik, hvis vi ska dreja det lite over på igen på bærekraft och energirapportering. Hvor centralt vektlegges dette med hva slags type energi, hvor mye energi og hvor stort CO2-utslipp en bedrift har i dette rapporteringsarbeidet?
Jag nämnde ju Parisavtalet i början, och det man vill där är begränsa uppvärmning. Man vill också komma ner till det som kallas för netto noll globalt senast 2050. Netto noll betyder att det inte sker några nya utsläpp i atmosfären. Så att det är ju viktigt för alla bolag att få ner sina utsläpp till det som... Det, netto noll betyder att det kommer finnas några utsläpp kvar. Man kan inte ta bort alla utsläpp, för då försvinner all ekonomisk aktivitet. En del utsläpp kommer finnas kvar. Och vägen dit måste ju då bolagen fundera på hur, vad kan just mitt bolag göra? Det finns ju olika initiativ även på det här området för att liksom hjälpa bolagen att beräkna hur ska man få en trovärdig väg ner till netto noll vid någon viss tidpunkt i framtiden. Många av de största bolagen har ju redan utlovat att de ska vara netto noll vid ett visst årtal framöver. Så att, det är en viktig fråga, och man måste hitta liksom nya lösningar. Och det här handlar lite grann om vad man har för affärsmodell också. En del bolag kommer säkert upptäcka att vi har en affärsmodell som i grunden kanske inte är hållbar, och så måste man förändra den. Hela det här paketet syftar ju till en transformation eller omställning av samhället. Och det är klart att många bolag måste då börja göra saker på ett nytt sätt framöver.
Ja, och så är det ju gjort över natten för en bedrift att ändra till en mer bärkraftig energiform. Det är mycket processer och mycket ting som då måste göras. Men sånn som jag förstår det, så är det ju inte något tidsfrister här. Alltså, man rapporterar det man brukar, och så har man en plan om som man må jobba efter. Men är det några reella tidsfrister på när man må ändra ting?
Ja, EU har ju den typen av tidsfrister för på nationell nivå, så att både Sverige och Norge har, jag tror att Norge har, är det 2035 man har sagt att man ska vara netto noll, och Sverige har sagt 2040 tror jag, och Parisavtalet säger ju senast 2050. Men sen är det många bolag som har satt upp egna mål för det här ett visst årtal. Däremot så finns det ingenting i lagstiftningen som säger att det måste vara gjort inom en viss tid. Och en viktig sak att förstå om den här lagstiftningen också, det är att lagen bryr sig egentligen inte om du är hållbar eller inte. Alltså lagen bryr sig bara om att du ska rapportera på vissa saker och rapportera det du faktiskt gör eller inte gör. Men det är inte så att om du rapporterar enligt CSRD och säger att jag är inte hållbar överhuvudtaget, jag bryr mig inte, eller liksom, jag gör ingenting på det här området, då har du fortfarande uppfyllt lagen. Du bryter inte mot lagen. Det är inte förbjudet att vara ohållbar framöver, utan lagen syftar verkligen bara till att öka transparensen och genomlysningen och få bolagen att prata om det de faktiskt gör. Vilka risker och möjligheter ser ni kopplat till hållbarhet, och vilken påverkan har ni? Och en viktig sak, när man har ju pratat om hållbarhetsfaktorer som icke-finansiella faktorer tidigare, eller fram till nu egentligen. Det man gör nu med de här regleringarna är att man gör hållbarhetsfaktorer till finansiella faktorer, därför att man ber bolagen att berätta hur påverkar de här faktorerna er finansiellt, cashflow, intäkter, kostnader. Så att man gör det till en finansiell fråga för bolagen att när man pratar om hållbarhet. Och det märker vi nu när vi hjälper företag med att finanscheferna är väldigt mycket involverade i de här frågorna. Det har man inte varit tidigare.
Exakt, och här kunde det varit intressant att spört dig, Kolbjørn, om dina värderingar. Du leder ju trots allt Norges största leverantör av ström till offentliga och privata verksamheter, och där har kontor i Finland, Sverige och Danmark. När bedrifter nu ska rapportera på sitt eget energiförbruk, vad är det första ledelsen bör göra för att på sikt infri kraven till bärkraftig energilösning som sättes?
Det er jo to ting. Det ene er jo selvfølgelig først og fremst få oversikt over sin energisituasjon og ha et klart bilde på hva det har av effekt miljømessig. Og så bør man jo bygge en energistrategi med en horisont som ikke bare sånn historisk har dreid seg om hva prisen på energi er, men også på hvilken kilde energien kommer fra, og hvordan karbonsituasjonen for bedriften ser ut, sånn som man på en måte henger med i tida og har en strategi som man kan jobbe aktivt med.
Mm. Jeg vet at dere i Ontelos har definert tre kjerneområder som dere ønsker å bistå kundene med fremover. Det kaller dere de tre C-ene. Det står for cost, carbon og complexity. Hvorfor er Ontelos som utgangspunkt i dag selger strøm så godt posisjonert til å hjelpe virksomheter nettopp med å imøtekomme kravene EU-forordningene nå stiller?
Vi tror jo at vi som energileverandør har en viktig rolle å spille i det å rådgi kundene i et veldig komplisert marked. Complexity er jo en del av vår kjerne I det vi ønsker å løse for kunden. Og det vi jobber med kanskje mest av alt nå, det jo først og fremst å finne teknologiske løsninger som gjør at vi kan hjelpe bedriftene til å rapportere på det her. En del av det her kan jo faktisk automatiseres fordi at vi har god oversikt over forbruk og kundens karbonpåvirkning. Så her jobber vi mye med teknologiske løsninger, allerede godt I gang, og håper I løpet av et års tid å være I stand til å være en god partner sammen med bedriftene rundt det.
Spennende, Kolbjørn. Til deg, Erik, oppsummeringsvis, hvis du skulle gi 2-3 helt korte råd til hvordan bedriftsledere nå bør agere for å innfri på CSRD og taksonomi spesielt, hvilke råd ville det vært?
Først og fremst, utgå ifrån din egen strategi och affärsmodell. Titta inte för mycket från början på vad lagen kräver utan fundera på ditt eget bolagsverksamhet. Vilka hållbarhetsfaktorer är väsentliga för oss? Jag tror att många företagsledare kan svara på det nästan intuitivt om man börjar fundera på det. Så det är det första. Det andra är, låt inte det perfekta stå I vägen för det goda. Försök inte göra det perfekt från början för det går inte. Utan gör så gott det går till en början. Annars så är det rätt att man fastnar I detaljer och inte kommer någon här. Och det tredje är att involvera rätt människor I bolaget och involvera egentligen så många relevanta delar av bolaget som möjligt I det här. För att det kommer att krävas så småningom att många levererar på olika håll och då är det bra att involvera rätt personer från början.
Det tror jag är 3 väldigt goda råd, Erik. Tusen takk for tydelige og verdifulle innspill, og ikke minst for at du tok deg tid til å medvirke I Entelios-podden. Det satte vi veldig stor pris på.
Takk så mye, det var veldig kul å være med.
Nå har vi kommet frem til det faste innslaget her I Entelios-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Gard. Med en mild og våt siste halvdel av oktober ser vi spotpriser nær null I nord, mens priserne I sør mer som forventet og Danmark-Tyskland høyere enn forventet. I nord det først og fremst nedbøren som har holdt priserne nere, der Nord-Norge har gått fra å ha en negativ hydrologisk balanse til en positiv, som betyr at det mer vann enn normalt. Den hydrologiske balansen tek inn magasinfylling, snø og grunnvann, samt forventet nedbør I en periode fremover, og prøver da å være mer relevant enn magasinfyllingene som publiseres av NVE. I Tyskland svinger spotprisene med enkelttimer som lave, men de blir det færre inn mot vinteren og gjennomsnittet øker. Gassprisene øker også, og en grunn til økte gasspriser I Tyskland vær, nemlig at det vært kaldere normalt og lite vind, som gjør at forbruket på gass gjenger opp, og økte spotpriser på gass gir også økte terminpriser på gass. Importen av LNG, som flytende gass på skip, til Europa lavere enn oktober I fjor. Dette fordi at etterspørselen økt I Asia, og det da økt risiko for at lagrene ikke fylles nok etter hvert som de tømmes nå ute I vinteren. Den geopolitiske situasjonen har vært usikker. Men Israels siste angrep på Iran var så mildt som markedet kunne håpe på, og vi så mandag 28. oktober en nedgang I oljeprisen på 5%, og også en nedgang I gasspriser og de tyske terminprisene. Men de tyske terminprisene fortsatt høyere enn de var ved inngangen til oktober. Det våtere været I Norden og økte priser I Tyskland har gitt forventning om økte prisforskjeller også fremover. Det som blir utrolig spennende nå innføringen av flytbasert markedskoppling 29. oktober. Kort fortalt så utnyttes kapasiteten I strømnettet bedre, og mer kraft får flyte fra lave prisområder til høye prisområder. Analyser og simuleringer sier at priserne skal bli høyere I nord og lavere I sør, altså at de skal nærme seg hverandre. Men hoveddriveren fra dag til dag vil fortsatt være været, og sånn som den hydrologiske balansen nå, så kan vi fortsatt forvente lavere priser desto lenger nord du kommer. Og innen kort tid så vil nok også priserne I Sør-Norge I større grad koble seg på Danmark og Tyskland, og vi vil få høye priser morgen og kveld. I terminmarkedet kan du inngå sikring på relativt lave nivåer for vinteren og året 2025. Dette kan gi forutsigbarhet I et marked der utfallsrommet stort.
Takk for din analyse, Glenn. Da får vi følge med og se om du ikke også denne gangen traff ganske så presist med vurderingene dine. Da, Kolbjørn, har vi kommet fram til veis ende for denne gang.
Det har vi, Gard. Men vi jo tilbake om et par uker med en ny spennende gjest, så her det vel bare å fortsette å følge med og lære seg hvordan man kan ta kloke energivalg på vegne av selskapet du jobber I, for eller med. Og I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.